Välkomna tillbaka till redaktionspodden som återuppstår efter ett härligt sommaruppehåll. Och vi, det är ju val inom mycket kort och vi tänkte inleda säsongen med att diskutera det rådande opinionsläget så här mindre än 3 veckor kvar till valet. Och det har ju efter att ha varit ganska mycket stiltje i opinionen och i valrörelsen under hela sommaren. En fruktansvärd nyhetstorka har ju i alla fall jag upplevt som reporter på Nyheter Idag under den här perioden. Så har det börjat röra på sig en hel del. Det var SIFO som publicerade i samarbete med Svenska Dagbladet och de publicerar dagliga opinionsmätningar nu. Och det var SIFO som först noterade att Sverigedemokraterna tycks göra en rejäl valspurt och bli större än Moderaterna, som i sin tur ser ut att gå mot ett katastrofval, får man nästan säga. Och det här har ju sen, den här trenden har upprepats i Novus som SVT publicerar. Som också kör dagliga mätningar nu. Och även Skop hade liknande resultat. Alltså en markant ökning för Sverigedemokraterna och Moderaterna på ett ganska lågt resultat. Och du menar ju, Johan Westerholm, att det här är dåliga nyheter för det blågula blocket.
Absolut. Först en kort kommentar kring de här mätningarna. Eller hur mätmetoderna. Novus och SIFO är så att säga, de som håller fast vid de klassiska modellerna. Framförallt Novus när det gäller opinionsmätningar. Och det vill säga att de slumpar fram sina respondenter enligt liksom, ja, gängse, alltså empiri. Men de andra har självrekryterande paneler. Så att jag håller Novus väldigt högt i det här. Och jag känner att jag har varit i kontakt med Novus också. De säger att de har sett den här trenden sedan i somras egentligen. Att Sverigedemokraterna går kraftigt framåt. Det här är i grunden väldigt, väldigt dåliga nyheter. För Ulf Kristersson. Dels för att då blir det ännu tydligare att han kommer ju då bilda en regering i sådana fall som är helt i händerna på Sverigedemokraterna. Och det här är ju någonting som inte alla moderater och framförallt alla liberaler är helt förtjusta i. Att då vara så att säga lillebror till Sverigedemokraterna som i de här partierna, rätt eller fel, jag lägger ingen värdering i det just nu, alltså upplever Sverigedemokraterna som ett väldigt extremt parti. Det här kommer ju då öka trycket på Kristersson att efter valet, om det här resultatet står sig, så kommer det öka trycket på honom att alltså göra vad han kan för att hålla Sverigedemokraterna utanför. Ulf Kristersson kommer inte få med sig riksdagsgruppen på att släppa fram en alltså sverigedemokratiska minister. För det har han varit väldigt tydlig med. Ebba Busch, hon håller ju öppet för det i en framtid. Men Ulf Kristersson kommer nog inte klara av det här. Men sen finns det också en psykologisk effekt i det här. Och det är ju då, när riksmötet öppnar så fördelas ju också grupprummen till de olika riksdagsgrupperna. Riksdagsgrupperna då, de träffas ju då på tisdagskvällar som regel från gruppmöten. Största partiet, Socialdemokraterna, har i alla år haft, alltså sen man flyttade in i gamla riksdagshuset igen då, eller då gamla Riksbanken, och där så har man haft andra kammarsalen, för det är det största, alltså största mötesrummet. Moderaterna har alltid haft första kammarsalen. Den skulle då Moderaterna tvingas att ge upp. Och det här innebär ju då att alltså väldigt mycket psykologi i vardagen. Att lämna grupprummet, det kommer verka menligt, för det blir en högst märkbar förändring i riksdagsarbetet då, att man inte har samma rum då. Det andra som det stökar till, det är ju faktiskt att nu när den här turnébussen, Extra Energi för Sverige eller vad det var, som skulle åka upp till Forsmark här med även Liberalernas energipolitiska talesperson. Jag kan säga så här, det blev ett fruktansvärt liv inom Liberalernas riksdagsgrupp, som mer eller mindre alltså skrek klåpare till Johan Persson att han har gått med på det där. För det där är en turnébuss, det är inget annat. Och nu är ju tydligen det här gänget inne på sin andra dag, såg jag här i någon Facebook-uppdatering. Så att Johan Persson, alltså det är jättefarligt spel om de här trenderna håller sig. För det kan faktiskt leda till att liberaler som inte gillar Sverigedemokraterna, att de helt enkelt tokrusar till Socialdemokraterna. Och samma sak gäller faktiskt Moderaterna. Att moderater som inte gillar Sverigedemokraterna, att de antingen lägger sig på soffan, och det har vi sett moderater göra förut. Katastrofvalet för Bo Lundgren 2002. De var nere på 12%, som bara gav upp. Och så det här är dåliga, alltså det här att Sverige, alltså Moderaternas siffror på 17,5 tror jag såg sista mätningen här från Novus nu idag. Det är väl inte katastrofalt i sig. Det katastrofala inträder eftersom Sverigedemokraterna är uppe på 22. Det är katastrof.
Mm. Men vem, alltså man kan väl då anta, eftersom skillnaden mellan blocken har ju inte förändrats särskilt mycket, så att man kan ju anta att Sverigedemokraterna tar då väljare från Moderaterna. Hade det här varit väljarvinster från Socialdemokraterna, då hade vi ju sett en större trend mot att det, hela det blågula blocket blev större. Så att varför?
Ja, jag skulle säga vänta lite. Skulle jag säga. Det här är tredje mätningen vi har idag. Vart efter den här trenden kommer. Det här kommer ju då gå hand i hand med olika utspel. Naturligtvis. Och så att säga, jag skulle säga så här, att om den här trenden håller sig. Nu finns det ju då moderater som hoppas på en stark spurt. Och kunna locka tillbaka en hel del av de här väljarna. Men jag skulle säga, alltså, det här är bara tredje dagen vi ser den här trenden. Vi har 18 dagar kvar till valet. Och förstärks den här trenden, då kommer det bli oro i det blågula blocket. Alltså internt ännu större oro. Nu är det bara kannibalisering. Det har inte blivit någon desperation än från Moderaterna. Men om jag skulle vara Ulf Kristersson nu, så skulle jag vara kallsvettig av skräck faktiskt. Mm. Det här kan riskera inte bara hans så att säga, statsministerkandidatur. Nu är jag tveksam personligen till om han verkligen vill bli statsminister. För han ger inte mig det intrycket som Fredrik Reinfeldt gav mig 2006. Jämförelsevis av Fredrik Reinfeldt, jag jobbade ju ganska nära honom och i olika funktioner. Och hela han ville vinna. Alltså hela han och hela hans stab ville vinna. Hela partiet ville vinna. Jag får inte samma känsla idag. Men alltså jag skulle vara kallsättig för Ulf Kristersson. Han måste kasta in en rejäl game changer. För att, så att säga, plocka hem de här 4,5% han ligger under. Eller om det är 5%, skitsamma. Och det ska vi veta att de här förändringarna, de är Novus-förändringarna. För det är de som har gått igenom de rapporterna. Eller de är statistiskt säkerställda. Och 5%, det är ett helt parti, nytt parti in i riksdagen. Det är liksom inte få väljare som måste liksom skifta sympati här. Så att Moderaterna, de får nog lägga in en växel här, säger jag.
Mm.
Sen också ska sägas, jag har sökt siffran nu på Novus. För de redovisar bara övriga partier 1-1,5%. De redovisar inte hur många som är osäkra. Så vi vet inte hur många väljare som är osäkra än så länge. Det kommer nog att redovisas här på sikt.
Ja, men det är väl en ganska hög andel som är osäkra i valen på senare tid jämfört med tidigare. Så att man säger ju att alltså, mycket avgörs i slutspurten. Men ett problem Ulf Kristersson har här är att det är ju två stycken så att säga motstridiga mål kan man ju säga. Dels så ska man ju vinna valet och det förutsätter att man tar väljare från det rödgröna blocket. Alltså då i Moderaternas fall så är det ju realistiskt att hoppas på att kunna ta lite väljare från Centerpartiet och Socialdemokraterna i slutspurten. Men för det andra så måste han ju då också bli större än Sverigedemokraterna i sitt eget block. Som du säger så är det bra om han kan bli det för att så att säga övertyga tveksamma väljare som lutar då mot den rödgröna mitten, sossarna och Centern. Och det går ju lite stick i stäv med vad han behöver göra för att locka över sverigedemokratiska väljare. Det är ju två helt motsatta budskap till de här två olika grupperna som måste lockas över samtidigt. Det måste ju nästan vara ett omöjligt uppdrag för Kristersson att lyckas med det.
Mm. Ja, nej, men alltså det. För nu är det ju så att förutom att SD har statistiskt säkerställt sin position som näst största parti så är de också enligt Novus och andra institut bäst på lag och ordning. Och det här är en jättestor fråga när vi varje dag ser nya skjutningar, nya knivskärningar, nya mord. Och sen så då en partiledare som alltså ger ett väldigt... Jag vet inte vad det är Ulf Kristersson, men han ger ett svajigt intryck och inte alls. Det saknas någon kraft där i honom. Jimmy Åkesson och hans team, de säger samma sak som de alltid har sagt. Va?
Mm.
Och ja...
Ja, och apropå...
Väljarna vill ha en trygg nutid. Väljarna vill ha en trygg nutid och en ljusare framtid, va?
Mm.
Det är vad de vill ha, va? Men samtidigt så kommer de ihåg dåtiden, vilket då är negativt för Socialdemokraterna i det här fallet. Men man vill ha en trygg elförsörjning och inte nattliga uppgörelser liksom i den undre världen. Det är liksom... den blågula oppositionen, de har svar på energifrågorna, det har de. Och de har en hel del om hårdare straff och det ena med det tredje. Men sen så är det rätt spretigt. Så att nu pratar jag bara utifrån mitt perspektiv. Att det känns ganska instabilt om det är Ulf Kristersson som ska kliva in i Rosenbad och styra upp det här. Alltså det känns inte... tryckt. Och här är det ju så också att, så att säga, Ulf Kristersson också, det som talar emot Moderaterna här, det är det att det här är Jimmy Åkesson, han har ju helt rätt. Ulf Kristersson är en del av Sveriges problem idag. Och det kan vara det argumentet som säger att de gör att du har en strömning från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Att Ulf Kristersson, han satt faktiskt som socialförsäkringsminister i Reinfeldt 2. Och alltså en väldigt, väldigt tung och avgörande portfölj. Och om vi då tittar på bidragsfinansierade kriminalitet och annat. Det var faktiskt Ulf Kristersson som är ansvarig för det där. Och det där kommer han inte runt. Så att jag tror att det är nog inte jätteroligt att vara kristdemokrat, moderat eller sverigedemokrat idag. När man ser, så även fast Sverigedemokraterna hovar in röster nu, så ja, alltså det kan... Det är skakigt, och liberalerna är ju precis som Jimmy Åkesson konstaterar. Jag menar, det är en högst motvillig partner i det här fyrpartisamarbetet.
Mm.
Så att, ja.
Ja, det har ju kommit upp till ytan. Det var ju också det var ju ett av de starkare korten för högersidan. När vi gick in i sommarpausen så tror jag att vi konstaterade det, att fullständigt splittrat på den rödgröna kanten. Bildts gamla uttryck, rödgrön röra. Drar man sig ju till minnes, värre än någonsin. Men nu har vi ju då som sagt med den här bråket om turnébussen och allt det där, så har ju splittringen och då Sverigedemokraternas frammarsch, så har ju splittringen gjort sig påmind även till höger, så att säga. Det är lite som de formtoppade för tidigt kanske. Men som du säger, det är ju också Ulf Kristersson känns ju som ett ganska, som den svagaste länken i laget, alltså som ledare och person. Det är möjligt att den här alltså den här splittringen framstår ju som, kan ju lätt framstå som allvarligare, eftersom Ulf Kristersson framstår som ganska svag. Han är ju den partiledaren som är, så att säga, minst populär, minst karismatisk. Jimmy Åkesson är ju stabil, får man väl kalla honom. Han känns ju inte, han kan kännas lite trött, men han är så att säga Jimmy Åkesson. Det är den där Alf Svensson-kvaliteten. Ebba Busch har ju nästan tagit positionen av oppositionens ledare under debatterna. Och Johan Persson har ju lyft hela sitt parti ovanför riksdagsspärren och är ju omvittnat populär. Och trots att då Ulf Kristersson ofta får väldigt högt betyg, brukar få det högsta betyget i när tittarna betygsätter debatterna för både Expressen och Aftonbladets tv-sända debatter, så var ju så fallet. Men det förstår man ju att det beror ju inte på att tittarna älskar just Ulf Kristersson, utan det är ju för att han samlar ihop stödet från alla sympatisörer på den blågula sidan på ett annat sätt. Vi kan ju se, vad tror du om det blir som opinionsläget ser ut, att rödgröna partierna vinner valet igen med lite nöd och näppe, och Sverigedemokraterna dessutom blir större än Moderaterna, vad kommer hända med Ulf Kristersson då?
Ja, jag kan säga så här, att Ulf Kristersson, han kommer ju gå ett snabbare öde till mötes än, han var ju med och avsatte ju då Anna Kinberg Batra, va? Men alltså Ulf Kristersson åker ju ut med huvudet före i det här i en tämligen liksom, alltså Moderaterna är inte kända för att liksom kamma med hårs när man misslyckas, va? Eller när, alltså Anna Kinberg Batra, hon åkte ut på dåliga opinionssiffror. Prövades aldrig ett val. Jag tror personligen, efter att lyssnade på hennes sommarprat i fjol, tror jag var att Anna Kinberg Batra hade gjort ett bättre jobb som partiledare än Ulf Kristersson. Men alltså, han åker ju ut. Det börjar så, och sen så får man ju se vad det är som kommer sen. Men jag kan säga så här, att även om det blågula blocket nu skulle bli större än, alltså inte, alltså marginellt större än det rödgröna blocket, så är min gissning, en killgissning god som alla andra, är att vi går in i en mandatperiod med en socialdemokratisk enpartiregering som regering i minoritet. För spänningarna i det blågula blocket kommer vara för stora för att kunna komma överens om något annat än NATO, energi och NATO, energipolitik och lagordning. Va? Och det kan du inte bära, för det är så, du har Sverigedemokraterna som egentligen, måste man säga, har mer av socialdemokratiska idéer om den ekonomiska politiken än vad Moderaterna har. Alltså, Jimmy Åkesson har ju varit väldigt tydlig med sänkt A-kassa över hans döda kropp. Va? Och det här är en jättestor fråga för Moderaterna. Sen har vi också det här med biståndet. Moderaterna går till val på att minska biståndet till 0,7% av BNP. Vilket är ju då, alltså man skär bort närmare 30% av biståndsbudgeten. Och där kommer vi få över min döda kropp från Kristdemokraterna, som är ju då Kristerssons så att säga huvudpartner i en regeringsbildning. Så att det, alltså det blågula alternativet, förutom huvudfrågorna, är ju minst lika spretigt som det rödgröna. Och det där, jag har svårt att se att man kommer få ihop det. Jag tror faktiskt att Magdalena Andersson kommer på något sätt, alltså jag säger som Richard Jomshoff, underskatta aldrig liksom Socialdemokraternas valmaskin i första rummet. Och då säger jag då sen, som mening nummer två, underskatta aldrig Socialdemokraternas politiska spelkompetens. I förhandlingarna som då kommer ske efter då den 11 september så kommer ju då inledas förhandlingar. Så Socialdemokraterna är ett maktparti. De kan sälja ut vad som helst, bara de får behålla makten. Och Magdalena Andersson, hon har ju alltså historiskt högt förtroendekapital nu när hon går in i valet. Så högre än nu ska jag inte kanske svära på det, men jag uppfattar att hon har ett större folkligt stöd än vad Göran Persson hade. Va? Så att jag menar, jag tror att håller, alltså en knapp blågul seger kan innebära trots allt att Magdalena Andersson blir statsminister en mandatperiod till nu för Socialdemokraterna. Och det ska till en, alltså mer än ett mandatskillnad måste till för att, alltså vi pratar 3 eller 5 mandatskillnad för att den blågula oppositionen ska kunna ta över. Det tror jag. Annars så blir det för skakigt, och Ulf Kristersson har inte de egenskaperna så att han kan hålla ihop. Om han nu försvagas. Vilket han ser ut att göra. Han ser ut att bli rent svag.
Men alltså, ja, jag är lite skeptisk till det där. Det skulle ju vara illa nog att för de blågula att förlora valet. Det känns ju konservativa kretsar, eller på högersidan, som alltså, man borde ha vunnit valet 2018. Känns det redan. Det var, besvikelsen var ju enormt stor och riktade sig ju sen då i väldigt hög grad mot Centerpartiet och Annie Lööf. Trots att jag skulle vilja säga, jag tyckte att det var ganska tydligt, det var ju relativt tydligt redan innan valet 2018 att Centerpartiet skulle välja den socialdemokratiska sidan om det blev så att säga, om man på allvar börjar prata om att söka stöd av SD. Jag tycker inte hon var särskilt oklar där. Men i alla fall, alltså mentalt så känns det ju som man på till höger så har man ju verkligen levt den senaste mandatperioden som det har varit 4 förlorade år. Alltså den mentaliteten är väldigt stark. Så att jag skulle vilja säga att redan en förlust på några enskilda mandaten skulle vara oerhört tung för högern. Och jag tror att den skulle vara så, den skulle vara tung på ett annat slag än den förra valförlusten. Alltså att den skulle skapa uppgivenhet, så att säga. Jag tror att många skulle ge upp då möjligtvis återuppstå ur den politiska dvalan när det närmar sig 2026 och nästa val. Men jag tror ju då att den här stora intresset för politik och engagemanget som många till höger har visat de senaste 4-8 åren sådär, det tror jag kommer få en rejäl smäll till att börja med. Jag tror att vi kommer se ett minskat intresse för politik generellt, hur det än går i valet, eftersom om de konservativa då skulle vinna så är det nog många som känner vad skönt, äntligen nu kan jag ägna mig åt min trädgård. Men vi tar då det tredje alternativet som du säger, att man lyckas få ett extra mandat, alltså motsatt parlamentarisk situation som den som gäller idag, men ändå inte lyckas behålla det, alltså att politiska vildar, eller liberalerna är väl i första hand, alltså jag har svårt, hur skickliga socialdemokraterna än är och hur splittrade de blågula än är, alltså om man skulle så säga, alltså ge bort en valseger till råga på allt, alltså den katalysatorn bakom det skulle ju, alltså om vi säger att liberalerna skulle säga nej, men vi kom inte bra överens här i de här frågorna, så vi stödjer Magdalena Andersson, det skulle ju vara deras sista mandatperiod i riksdagen, den saken är ju 100% säker, och även för de andra partierna, alltså är inte, alltså den, om man skulle stå där med det extra valresultatet, alltså pressen på dem att få det här att funka till varje, vilket pris som helst, måste ju vara enorm. Alltså det skulle ju vara ett sånt totalt underkännande av dem allihop, och en, så att säga, man skulle ju nästan förlora nästa val också av bara farten genom att göra så. Tror du inte att alltså att det här ändå kan liksom få dem att lägga, slakta heliga kor så att säga, och lägga saker åt sidan, för jag menar scenariot du föreslår, det skulle ju ja. Vara döden för högern under resten av det här årtiondet i princip, ett otroligt
ja, det skulle det vara, och jag försöker då, jag vill ju få till ett, säg så här, att min personliga inställning till det här, jag kommer ju då, jag gillar ju att vara transparent, som politisk journalist så måste jag vara transparent, ja, med vad jag tycker, för jag tycker det är bara skitsnack det här med dem som säger nej, men jag är helt neutral, och det finns ingen neutral journalist. Och det som jag skrev här i söndags i min krönika, det är alltså, ja, alltså hade det bara varit för ledaregenskaperna så hade jag varit, alltså då hade jag röstat på Socialdemokraterna, men det klarar jag klarar inte av det, jag klarar helt enkelt inte av det, att rösta på det, för att så innehållet i sakpolitiken och framförallt valet av sällskap, av politiskt umgänge och sällskap, det vill säga Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som är tre partier som jag tycker fruktansvärt illa om, det talar emot, och jag kommer alltså inte rösta på Socialdemokraterna i valet, va? Men sen så tittar jag då på den konservativa oppositionen, och så är det då det blågula alternativet, och tittar på dem, och då det finns ju då måste jag säga så här, realistiskt, och i och med att jag känner så att säga, stora delar av, känner till hur alltså framförallt liberalernas riksdagsgrupp fungerar, om de får 16 mandat, då vet vi att 8 är för Kristersson, 8 är mot Jimmy Åkesson, på en sådan nivå, alltså den är kluven i hälften, precis i hälften, och 8 mandat som motsätter sig varje organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Det alltså, det kommer bli såna enorma spänningar. Och det här kommer ju alltså hela tiden ligga som ett ok över regeringsbildaren. Samtidigt som du får en press från Sverigedemokraterna som är största parti. Som borde ha fått frågan då egentligen, om man då tittar på mandatfördelningen och bildar regering. Men det kommer inte gå. För motståndet är för stort helt enkelt, va? Och sen så, även om Ulf Kristersson bildar regering, va? Då måste han hela tiden leva med hotet, för liberaler är just liberaler av ett skäl. De riksdagsledamöterna är kanske bångstyrigare än några andra. De backar inte för alltså, att gå sin egen väg. Och det där vet Johan Persson, och de har ju haft det problemet, alltså FRA, vi som är så gamla så vi kommer ihåg FRA-omröstningen, där hade vi liksom 3 eller 4 liberaler, det var Fredrik Federley, Annie Lööf, Birgitta Olsson och Camilla Lindberg som röstade mot FRA-lagen, alltså just liberala riksdagsledamöter, de är enormt själsvårdiga. Och det här ska ju då Ulf Kristersson hantera. Va? Och då ska han hantera det utifrån en minoritetsposition i relation till Sverigedemokraterna. Så att, jag säger så här, att Moderaterna har enorm huvudvärk just nu. Enorm skulle jag ha. migränliknande attacker skulle jag tippa i deras, alltså Strömmer, deras partisekreterare som är ansvarig för valorganisationen, och även Ulf Kristersson borde ha någon form av migrän varje morgon när han vaknar.
Mm.
För det är hårt arbete nu som gäller för dem.
Ja, det återstår ju att se hur det går, och det är ju inte särskilt långt kvar till det heller. Vi återkommer naturligtvis i redaktionspodden till detta ämne. Det återstår att se om vi återkommer redan i nästa veckas avsnitt eller om det kommer att ha hänt något annat vi kommer behöva prata om. Men på återseende till dess, tack för att ni lyssnar.